Här igenom bordras ni att idag med tåg härifrån klockan 06.37 eftermiddag avresa till Karungi för tjänstgöring tills vidare vid därstädes tillfällig paketexpedition. En sådan order nådde mig den 21 december klockan 3 på eftermiddagen i julbrådskan på Stockholm ett paket. Det var ju ganska överraskande, men lugnar man sig vid tanken att det knappast kunde bli värre där uppe vid finska gränsen än Stockholm ett paket, där man ju fått vara med om lite ett av varje. Det gällde att ta vara på de få timmar man hade kvar i Stockholm och i all hast anskaffa polarutrustning. I den ingick en av generalpoststyrelsen till förfogande ställd fältpostpäls, så senare skulle visa sig vara ett ovärderligt plagg. Resan tog 37 timmar.
Brevet är skrivet av Sixten Törneblad. Det är skickat från Karungi i Norrbotten. Posttjänstemannen Sixten kommenderades till Karungi i december 1914. I juli samma år hade första världskriget brutit ut, vilket innebar att Europa delades i två delar som inte längre kunde kommunicera med varandra. Sverige blev utsett till transitland och alla försändelser mellan öst och väst fick nu gå igenom de små orterna Haparanda och Karungi.
Det som händer när kriget bryter ut i Europa är att gränserna stängs och all den post som vanligtvis transiteras genom Europa från öst till väst och från väst till öst, den letar sig nya vägar.
Hanna Nydahl är arkiv- och föremålsansvarig på Postmuseum.
Sverige är neutralt och vi har en gräns emot Ryssland. Och Postverkets personal får helt enkelt börja hantera den här väldiga mängden post som väller in över våra gränser. Vi vet att när man körde hästtransporter mellan Karungi över till ryska sidan så var det dagar när man kunde ha så mycket som 300 hästar med slädar som körde fram och tillbaka.
Mycket av posten är brev och paket som ska till fångar i de krigsförande länderna. Från Tyskland går brev och paket som ska till tyska krigsfångar som sitter i ryska fångläger. Och tvärtom. Och det blir många paket under kriget.
1917 är rekordåret för krigsfångeposthanteringen i Sverige. Och då tar vi emot 123,5 miljoner brev som transiteras genom Sverige. Och ungefär 6,5 miljon paket under 1917. Så det är ofantliga mängder. Och all den här posten kommer ju till Malmö och Göteborg framförallt. Och där har man ganska bra snurr på saker och ting. Det är stora hamnar, det finns mycket personal att anställa, järnväg. Så transporterar man upp posten med järnväg hela vägen upp till norra Sverige. Och när kriget bryter ut så går järnvägen bara till Karungi, som är en jätteliten ort. Och det blir som ett Klondike där uppe.
På kort tid växer en kåkstad upp kring stadskärnan. Här finns den enda öppna gränsen mellan Västeuropa och Östeuropa under kriget.
Så att vill man ta sig till och från Ryssland så är det den vägen som finns. Så det är allt ifrån flyktingar som kommer som inte har knappt kläder på kroppen till ryska adelsmän som kommer med sina egna tågvagnar och hur mycket resurser och pengar som helst som ska vidare till USA. Och tvärtom också, Lenin i exil på väg tillbaka när ryska revolutionen drar igång med sitt följe. Och alla passerar här på andra.
Medan krigsfångar och utsatta grupper kämpar för att överleva i den många gånger stränga kylan förvandlas Haparanda stadshotell till en mötesplats där både smutsiga och mindre smutsiga affärer genomförs. Människor från hela världen samlas här Och enligt en rysk tidning befinner sig periodvis uppemot 200 spioner samtidigt i Haparanda.
Så det är verkligen en smältdegel av diplomater och spioner och ambassadörer och kändisar och gulaschbaroner som vill tjäna pengar på kriget. Och våra posttjänstemän mitt i all den här soppan som ska försöka se till att posten kommer fram i tid. Det som är häftigt också, det är ju att vi här på museet faktiskt har direkt kontakt med de här personerna som var där uppe. Att man redan då inser att det här som händer nu är en historisk händelse som måste dokumenteras. Så att Sixten Törneblad på plats där uppe, han skriver vykort hit till Postmuseum, adresserar dem till Postmuseum i Stockholm och skickar dem hit. Och vi har dem i våra samlingar.
I ett av sina brev, skickat till Postmuseum 1915, skriver Sixten att vi hade en morgon 14 godsfinkor fulla med post. Det var sammanlagt 1628 påsar och säckar. Enbart brevposten vägde 13 000 kilo. Den dagliga rörelsen här kan nog i det närmaste jämföras med trafiken under julveckan på Stockholm 1 paket. Det här är en intressant historisk jämförelse med sommaren 2017. Då hanterade PostNord lika många paket som man hanterade under julruschen 2015. Idag handlar det inte om nödpaket som under första världskriget, utan idag är det en fråga om en enorm ökad konsumtion via e-handel.
E-handeln växer så det knakar i Sverige. Våra volymer under sommarmånaderna i år har varit lika mycket som vi brukar ha under julhandeln.
Karin Blom är detaljhandelsanalytiker på PostNord.
Det har precis nu också varit Black Friday och där har det varit extrema volymer. Vi hanterade över 700 000 paket under just den här helgen. Så det är stora volymer det handlar om och det kommer garanterat fortsätta inför julen. Kina har blivit det absolut populäraste landet att handla från bland svenska konsumenter. Och det beror framför allt på att det är låga priser, så det är en prisdriven konsumtion.
Anledningen till det låga priset är att det efter andra världskriget ingicks ett avtal mellan olika länder genom UPU, Världspostunionen, där länderna blev graderade utifrån utvecklingsnivån i landet. Och där Kina vid den här tiden klassificerades som ett u-land. Det innebar att China Post blev subventionerade så att frakten av brev och småpaket från Kina blev billigare. Det här avtalet gäller fortfarande, men under vintern har det gjorts förändringar i avtalet som innebär att priserna successivt kommer att höjas. Trots det tror inte Karin att handeln på internet kommer att minska.
Vi ser inga tecken på att e-handeln kommer avta eller börja stabiliseras, utan framförallt så kommer ju vi ser en fortsatt förflyttning från de fysiska butikerna till e-handeln. Den kommer fortsätta ett bra tag framöver. Vi är ju mitt i kanske den största omställningen för vår del någonsin. Brevvolymerna går ner medan antalet då e-handlade paket ökar. Och det här kräver ju att vi ställer om hela organisationen för att kunna hantera den här förändringen.
Postexpeditionen Karungi Utrikes inrättades i december 1914 för att leda posten landvägen mellan Karungi och Tornio. Karungi är slutstation i det svenska järnvägsnätet vid krigsutbrottet. Och Tornio är det rysk-finska järnvägsnätets slutstation. Den svenska järnvägen byggs ut under kriget och kommer då att omfatta även Haparanda. Det är ett hårt arbete med långa arbetsdagar för postverkets personal, särskilt i början av kriget. De tvingas hantera den oändliga mängden post utomhus i sträng kyla. Under krigsåren forslas posten med hästskjutsar över Torne älv till Ryssland när isen bär, eller mellan Karungi och Haparanda, samtidigt som järnvägen byggs ut. När älven svämmar över måste postverket hitta alternativa färdvägar och en linbana byggs 1917, bekostad av det finska postverket. Under linbanans första 12 månader transporterar den 27,5 miljoner kilo post, nästan enbart krigsfångepost, över älven. För Haparanda, som på denna tid hade cirka 1400 invånare, innebär posthanteringen stora förändringar, inte minst på infrastrukturen. Hedvig Bruseus, utställningsproducent för Transit, berättar.
Konsekvenserna för Haparanda, som ju är en gränsstad och som hade mycket nära kontakt med Tornio, det är ju att det händer ju någonting när kriget kommer, att det blir förändrat helt enkelt. Och det blir lite mera krångligt att ta sig över. Men det brukar gå bra på lite olika sätt, och smugglingen sätter ju fart. Både vardagssmugglingen och storsmugglingen, och de människor som rör sig fram och tillbaka vill hitta olika sätt att göra sig en hacka på kriget, och det beror ju på att priserna går upp helt enkelt.
Den stora tillströmningen av människor får både positiva och negativa följder för bygden.
Postverket kör ju sönder vägtrummorna till exempel med sina stora bilar. Haparanda stad inser att det går inte att ha de här tunga fordonen här, så ni får skicka hem dem igen. Priserna går ju upp, och det kostar jättemycket pengar att bo på ett hotell, så att postverket måste till exempel skjuta till pengar för att posttjänstemännen ska hitta någonstans att bo. Och sen så är det ju krigsinvalidtransporterna som kommer till Haparanda, och där Röda Korset med prins Karl och Elsa Brännström har en väldigt viktig roll att fylla. Det är ju många krigsinvalider som har lidit svårt, och de delar postbryggan broderligt med posttjänstemännen, så att de kommer samma väg, och även det finns ju beskrivet av Sixten Törneblad, hur han ser hur krigsinvaliderna kommer vandrande.
Många soldater är sjuka och allvarligt skadade. Och sammanlagt är det upp mot 75 000 krigsinvalider som passerar gränsen vid Haparanda. Och många av dem är väldigt illa däran.
Cirka 200 krigsinvalider dör i Haparanda. De som inte orkar fortsätta sin resa hemåt.